Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
181 är de tre första siffrorna i postnumret till Lidingö, där världens största terränglopp. Lidingöloppet går sista helgen i september.
Ja, apropå långlopp, kommande helg när det här spelas in är det dags för Vasaloppet. I förra årets tävling fick 181 damer medalj. Och för att tilldelas en sån måste man skida snabbare än 1,5 gånger vinnartiden.
18 år och 181 dagar. Så gammal var Buffalos supertalangback Rasmus Dahlin när han gjorde sin första poäng i NHL-klubbens näst yngste spelare genom tiderna att noteras för en NHL-poäng.
Som 181 gick Håkan Loob i NHL-draften för länge sedan. Något som skulle visa sig vara en rejäl felvärdering av Loobs NHL-potential. Han är ju idag den enda svensk som gjort 50 mål under en och samma säsong.
Hittills ja. 181 allsvenska matcher för Malmö FF har Marcus Rosenberg spelat. Rosenberg som förra veckan haltade av Malmös förlustmatch mot Chelsea på Stamford Bridge. Det med en rejäl knäkänning.
181 poäng gjorde Emily Lindström för det svenska landslaget i innebandy, men det är hon bäst genom tiderna på damsidan.
181 centimeter. Jag pratar guldresultatet i herrarnas höjdhopp vid de första moderna olympiska spelen i Aten 1896, moderna och moderna. Amerikanen Ellery Clark var det som blev mästare.
Och apropå 181 och hopp, så många centimeter lång är Europamästaren i stavhopp under barnet Armand Mondo Duplantis.
181 episoder lång.
Är nu serien med Sporthuset avsnitt.
Så välkomna.
Ja, men hej på er. Camilla här också från Övik i vanlig ordning. Jag måste säga att alltså jag är så grymt imponerad över de här siffrorna som ni radar upp avsnitt efter avsnitt.
Ja, det är inte oss du ska tacka faktiskt. Nej. Utan alla som hör av sig.
Jag har ju förstått det.
Ja, väljer in förslag har jag insett. Och det är mycket imponerande. Folks iver att hitta de här vinklarna, det är ett kraftigt plus. Sen vill jag ju med en gång invända mot uttrycket moderna olympiska spel från 1896. Det är ändå ett helt 1900-tal som har passerat innan vi är där vi är idag.
Ja, Camilla Enström är med oss idag alltså. Och tack till alla som hörde av sig apropå det du sa, Camilla. Janne Åkerblom, Jens Svensén, Åsa Johansson, Mårten Kevesäter, Pontus Karlsson, Mikael Jonasson, Elias Chilasi, Daniel Östgren, Daniel Spall, Fredrik Jonsson och många fler. Det här var de som fick in sina inspel. Många får ju också tyvärr för dem då. Nej, du fick inte vara med den här veckan.
Det är som de säger i Melodifestivalen. En stor jätteapplåd till de som inte går vidare. De här som kommer sist, va? Får sitta och se molokna ut.
En ganska gedigen skara alltså, på researchavdelningen för Sporthuset får man ändå säga.
Ja, och samtliga av dem är jag fullständigt övertygad om är nästan mest intresserade av i detta nu hur det går för er båda i er sockerkamp. Och om inte de är intresserade av det så spelar det in, för det är jag nämligen också. Jag tar upp frågan nu. Ni har ju lovat, och det var väl 3 veckor sedan eller sånt där, att ni skulle...
På dagen faktiskt.
På dagen. Att ni skulle avhålla er från att äta socker för att ta er ur detta gräsliga sockerbegär som nästintill är medfött eller snudd i alla fall. Hur går det?
Ja, men alltså... Jag kan väl säga att både jag och Tommy har ju stött på vissa hinder för min del. 65-årskalas för min kära mor och Tobias lilla syster fylld år. kalas. Det där går liksom min gräns för självdisciplin. Så två misslyckade dagar har jag när jag totalt kastade in handduken och gick loss på tårta och kakor och glass och diverse. Men utöver det har jag faktiskt hållit mig.
Men det är inte svårt att dra tillbaka och liksom komma tillbaka till där man var efteråt?
Både ja och nej, men då får jag ju lite dåligt samvete eftersom vi ju faktiskt lovade det här i sporthuset och jag känner att ganska många lyssnade och dokumenterade vårt löfte. Så då får man ju försöka göra rätt igen. Och det har jag försökt göra. Och det har gått, ja, men jag vill ändå säga att det har gått bättre än vad jag trodde.
Ja, det låter som du har lyckats ganska bra. Framförallt återfall är ju väldigt jobbigt därför att då är man ju liksom väldigt lätt hänt att man tycker att om det gick åt pipan på fredagen får du göra även på lördagen och så vidare. Så det är bra gjort. Du då, Tommy?
Nu tennis. Nej, men alltså jag hade en liknande utmaning då med Filippa som fyller 5 år och då låg det ju kvar mängder. Jag tänkte inte ta någonting faktiskt, men det var ju mängder av rester som var på de här faten då. Och det var så här, jag älskar ju som prinsesstårta mer hemma. Det var ju rosa överdrag. Ja, exakt. Så jag var ju framme och tog just alla de här bara marsipanöverdragen. Och tänkte på det, Camilla, att det här, Camilla har ju gjort det här. Så att jag gör också det. Men det som hände för mig då, det var att det drog igång ett sug faktiskt. Det var lite besviken då, för ni har ju sagt att efter 2-3 veckor då är det lugnt, då känner man ingenting.
3 veckor, men ja, det är total avhållsamhet från allt.
Ja, det där var ju efter 2,5 då.
Ja. Jag kört sju.
Som det där hände.
Lika bra att lägga ner.
Så nu när jag var på Espresso House och tog en kaffe idag, då tittar jag ju väldigt intensivt mot alla de här bullarna och så. Så jag är inte helt
Men du tog ingen?
Nej, jag gjorde inte det.
Nej, det är helt tillåtet att stirra mycket som helst. Men jag måste...
Du är ju proffsigt i det här. Du har ju lyckats med det här i åratal.
Ja, men alltså det här med just som du beskriver, Camilla, det födelsedagsfirande där och det var det din mamma och, och Tobias lilla syster hur det var. Och du beskriver ju att en dotter fyllde år här, Tommy. Men varför kan vi inte ha en sån här födelsedagssamling utan att det ska bullas upp ett gigantiskt sockerberg? Alltså kan man inte tänka sig att hitta alternativ som gör att vi kan sitta och förbaska trevligt, men inte riktigt bara liksom med sockergrejer? Så kan vi inte göra här lysande fruktvarianter på olika sätt? Eller?
Veckans surr. Diskussionsläge. Det händer ju saker mest hela tiden den här veckan, till exempel med raketerna som sköts in på planen och knallskott som kastades i derbyt mellan IFK Göteborg och Gais i Svenska Cupen. Just när vi spelar in det här, precis när vi spelar in, så är det kalabalik med presskonferenser och krismöten och grejer. Vi ska återkomma till det. När det gäller själva bengalproblematiken, då är det bara att botanisera i vårt arkiv, för det har inte hänt särskilt mycket. Det är copy-paste på när vi startade den här podden hösten 2015. Jag hittade till exempel avsnitt 7. Det hette Bengaler och pyjamasbrottning. Det var när du kärleksbombade judo. Men vi pratade en hel del om bengaler också. 24 september 2015, när du var jättetydlig, Lasse, kring matchen mellan IFK Göteborg och Hammarby, där det kastades in grejer. Avsnitt 43, sommaren...
Det kastades mellan läktarsektionen, va?
Ja, precis. Mm. Avsnitt 43, sommaren 16, måste någon dö, heter det avsnittet.
Oj då.
Så det finns en hel del att titta tillbaka på och lyssna på.
Alltså, företeelsen är ju kvar, men det som har hänt är att regelverket ser ju annorlunda ut. Fotbollen har ju ändrat sitt regelverk. Det var ett 2015, det var ett annat 2017, det är tredje nu på plats. Mm. Så man har ju ändrat sina bestämmelser.
Exakt.
Vilket alltså är fotbollsrörelsen som gör. Det är ju alla som, ofta är representantskapet som är med och tycker till om det där. Det vill säga distrikt och föreningar också.
Mm. Men problemet kvarstår. Det är fortfarande så smugglas in bengaler. Det har vi sett bevis på i samband med den här matchen. Och de används och kastas ut trots att de är otillåtna. Så där har det inte hänt någonting de här åren.
Jag tänker så här. Varför fortsätter det här att hända då? Jo, men varför fortsätter man till exempel att köra för fort i trafiken? För att straffet gör det värt risken. Och någonstans så känns det som att det är samma sak som gäller vad det med bengaler och smällare som kastas in. Uppenbarligen tycker de här personerna att det är värt risken. Behöver vi inte vrida åt regelverket kring de som faktiskt utför det här mycket, mycket, mycket hårdare för att få stopp på det en gång för alla?
Alltså, fotbollens regelverk som ändras, det här är ju inte, sitter ju inte någon enskild på förbundet och gör ett regelsystem som ingen tycker är korrekt, men det här röstas ju igenom. Så man ska klart först liksom att det är fotbollsrörelsen som vill ha ett visst regelverk. Men alltså, det visar ju hur svår den här frågan är. Därför att i ena stunden säger man att det ska straffas på de som har supportrar som missköter sig, det ska vara 3-0, det ska vara stängda läktare och så vidare. Sen i nästa stund säger man, nej men 3-0 är fel, eller poängavdrag, det ska inte vara sportslig påverkan för den här typen av händelser utan det ska inte vara några skrivbordsavgöranden, utan det här ska avgöras på spelplanen och vi ska ha omspel och matcher ska återupptas och så vidare. Så att det, liksom, det finns ju ingen solklar enighet åt ändra hållet, utan det är ju lite grann beroende på vilken situation som har hänt och inträffat, och så uppstår en ny diskussion. Och det är inte alldeles lätt för fotbollen att hantera det här, eftersom det är spretiga viljor.
Mm, och vi ska, det är en developing story som du brukar älska att säga, Lasse, under den här poddinspelningen, så vi kan mycket väl återkomma till det. Men nu till något annat som är aktuellt, nämligen skid-VM, Camilla och alla andra. Om en stund Therese Johaug, men först någon tankegång från dig kring det som nu pågår.
Ja, men vi måste ju prata om Frida Karlsson, den 19-årige junioren som ju knep silver på 10 kilometer. Jag menar, snacka om genombrott. Det var nog få som ens visste vem hon var för ett par månader sedan. Men sen så slog hon till med 2 guld på junior-VM och fick därefter också göra debut ju i världskuppen här för ett par helger sedan. Och kanske att hon har blivit lite inspirerad, tänker jag, av Ebba Andersson. De tillhör ju faktiskt samma klubb, Sollefteå Skidor IF. Och jag minns när Ebba Andersson kom till OS för drygt ett år sedan och kastade sig ut i skiathlonen på samma orädda sätt. Och överträffade ju då allas förväntningar genom att sluta på en fjärde plats. Och det känns ju som att de svenska damerna verkligen kan inspirera varandra. Titta bara på Stina Nilsson som efter en dryg månads skadefrånvaro först lyckas ta silver i sprinten och sen köra hem guldet i sprintstafetten tillsammans med Maja Dahlqvist. Maja som ju också är en sån som man inför säsongen kanske inte hade fullt så höga förväntningar på. Men lika stort utropstecken då som man sätter efter de här tjejerna, lika stort frågetecken måste man ju tyvärr då ändå sätta efter Charlotte Kalla. 6:a i skiathlonen och 9:a på 10 kilometer. Och det här visar ju lite grann, tycker jag, hur extremt komplex skidåkningen är. Jag träffade ju faktiskt Charlotte Kalla inför den här säsongen när jag intervjuade henne till min egen podd Vägen till toppen. Och då frågade jag ju henne om det bara var att liksom copy-paste upplägget från OS där det gick så himla bra. Men då svarade hon ju också direkt att det går minsann inte, utan skidsporten utvecklas ju hela tiden och det gäller verkligen att hänga med.
Det är en parentes, men, eller som du brukar säga, Tove, ditt stickspår. Men det var en rolig presskonferens med, var det Ebba Andersson, va?
Jajamän.
Ja visst, de här 4 ska åka den här för damerna. Ja visst, så satt de där allihopa. Och så sa hon, men var det sjuk eller vad det var? Så sa hon det att, ja, jag ska köra, det går bra, jag ska köra. Det är mitt enda problem är att jag är hes, jag har nästan ingen röst. Så jag kommer inte svara på några frågor.
Nej.
Och så sa någon där från förbundet säkert, eller vem det nu var, sa det att jaha, ja, tack så bra, Ebba, du ska ju inte svara på några frågor, så jag går härifrån. Så hon reste och gick. Och där sa jag, det är ju jättemycket media där såklart, det är ju superstort ju. Så att det är klart, det var en aning besynnerlig presskonferens faktiskt. Hon satt och sa att jag kommer att åka, jag har problem med rösten, jag har inget mer att säga, jag tar inga frågor. Jag gör inga individuella intervjuer, det var lite, okej.
En annan typ av silencio-stampa.
Och alla vill ju såklart prata med henne också, eftersom hon är en stor medaljkandidat. Hon är ju den som har gått, hon har gått bättre än Charlotte Kalla till exempel nu under världskuppen och missade skiathlonen för att hon var sjuk, och så blev det liksom något slags antiklimax där när hon reste sig upp och gick och ha det.
Ännu roligare blir det om hon tar medalj då, så kommer hon in i de där fallen och ska göra intervjuer, vet du, och hon hes, har ingen att säga. Grattis! Ja. Det är otroligt jobbigt när förkylningar sätter sig sådär faktiskt. Ja. Framförallt i det yrket vi tre har.
Ja. Men ja, det märks att du har koll, Camilla. Du var intervjureporter i OS också, apropå längdskidåkningen och de här intervjuerna. Men jag bara undrar om du kan lyckas med en bättre profetia avslutningsvis när det gäller Charlotte Kalla. Hur länge till får vi uppleva henne på stora scenen? Hon är ju trots allt den stora fixstjärnan.
Du sa att hon skulle sluta för ett år sedan.
Ja, precis. 2017 så sa jag att hon kommer nog inte ens vara med i OS tidigt 2017.
För nu får vi svara.
Det var efter de här strulen med, det var någon hjärtproblematik och sådär.
Exakt, och fick väl hjärtflimmer, va?
Men hon är fortfarande kvar och frågan är med hur länge till. Vad är din mer kvalificerade gissning?
Hon sa till mig inför säsongen att hon hade svårt att se att det här skulle bli den sista. Men jag vet inte fasen om det inte ändå blir det. Vi har inget VM nästa år och liksom det är långt kvar till nästa OS. Frågan är om hon orkar driva den satsningen.
Du är tveksam om det blir något mer efter den här säsongen?
Ja, tyvärr så är nog det. Man vill ju se henne mer.
32 år fyller hon i sommar, Charlotte Kalla alltså. Mitt under pågående skid-VM spelar vi in det här.
Högt i tak i sporthuset.
Annars var det ju så att Therese Johaug gick in och total dominerade VM direkt. Hennes första mästerskap sedan dopningsavstängningen som ju varade 1,5 år. Och när det gäller Johaug så fick vi en lyssnarfråga i avsnitt 179 om hur Miro Salar ser på hennes återkomst. Miro som alltid varit tydlig när det gäller hur han tycker att regelverket ska vara när det gäller dopning och framförallt anabola steroider sa så här.
Jag menar ju på så här, i grunden för många, många år sedan så sa jag det att jag tycker då att har man en gång varit dopad så ska man vara livstidsavstängning. Och då undrar man varför då? Inte ens när man mördar någon så får man livstid. Men i mitt fall är det följande resonemang att när du en gång har då plockat i de här otillåtna preparaten som kanske har gjort att dina prestationer har ökat och du har sprängt en massa mentala gränser. Ta till exempel om jag nu kämpar med att jag ska göra 100 kilo i bänkpress, jag lyckas inte, men så tar jag steroider och så gör jag 110 helt plötsligt och sen åker jag fast. Och när jag då fortsätter att träna så har jag ju redan sprängt de här gränserna. Jag har redan byggt upp min styrka. Det är ju inte så att det bara försvinner allt det jag har kanske kunnat prestera extra på grund av att jag har dopat mig. Så en gång dopad så har man för evigt haft en fördel av det och då tycker inte jag att det är schysst.
Sen vet vi inte om Johaug bara tog det här av misstag då i all korthet. I så fall har han ju inte tjänat på själva dopningen, men det vet vi ju ingenting om.
Nej, alltså det där kör ju alla med. Men jag menar, steroider, alltså det har hon faktiskt haft. Sen kan jag inte bedöma hur stora mängder, hur länge hon har tagit det eller om det var den här salvan då som gjorde att hon åkte fast i den här testen. Men jag kan ju tycka att det är märkligt att till och med hennes medtävlare, ingen är speciellt kritisk utan de tycker hälsa henne hjärtligt välkommen tillbaka och att det är bra för skidåkning. Jag tycker inte alls det är bra för skidåkning, jag tycker det är skit.
Tydliga åsikter från Miro i sporthuset snappades upp häromdagen utav Ludvig Holmberg på Expressen. Har han varit med på kandidatlistan för årets sportjournalist, Lasse?
Ja, det har han varit.
Han har det, ja. Du som sitter i den juryn.
Ja.
Det är bra, för jag tycker han är bra. Han fixar många vassa nyheter, orädd, samtidigt, viktigt i kvällstidningsvärlden, god etik och moral.
Det finns ju fler från Expressen som har varit med där, ja. Ska man säga också. I närtid vet jag, dels Noah Bachner, kronikören, och även Daniel Kristoffersson.
Ja, men Holmberg är bra. Jag tycker bara han var ute och svaja en enda gång egentligen. Meraf Bata, men det gjorde ju i och för sig nästan alla andra. Annars toppklass. I en ny intervju med Miro så tog det fart då, debatten här. Och då märker man hur oerhört polariserade reaktionerna är. Alltså, de är så polariserade. Sociala medier till sporthuset, till Miro Salar. Många som håller med om att Johaug och andra som åkt fast för steroiddopning kommer för billigt undan. Och att hela norska skidlandslaget misstänkliggörs av en del. Och många också, framförallt norrmän då, men inte bara, som menar att Johaugs misstagsförklaring är helt trovärdig och att det skulle vara orimligt att straffa henne hårdare och att detta bara handlar om avundsjuka svenskar nu när Johaug återigen överlägsen i skidspåren. Och det blir väldigt aggressivt apropå ett annat ämne som Miro förde på tal för en tid sedan, nämligen det här med hat på sociala medier. Efter att han sa det här nu, särskilt efter den här Expressen-spinoffen, så har jag haft lite kontakt här, vad som hände på hans Twitterkonto och sådär. Det kommer såna här grejer som Salar stupido, Alet Kattelinen Johaugille. Det var en finländare. Nästa, du borde varit utestängd från att uttala dig. Nästa, att Miro Salar är en av många svenska flodhästar som hatar när andra vinner, mår han sämst av själv. Norska kommentarer, psykelig missunnelse, gott icke alls i vårt kära naboland. Naboland, är det...
Grannland.
Har denne sjukdomen, men här är den som skiljer sig ut, Miro Salar.
Norska är väldigt fint.
Ja, jag är dålig på att uttala.
Om det läses av en norrman.
Men angående Johaug, pissprat. Du vet icke vad du snackar om.
Pissprat på norska, alltså skitsnack på svenska.
Missunderlige svensker. Patetisk. Fortsätter. Jag hade en diskussion med en person, Kalle från Finland. Det var lite kul diskussion, för apropå hur det blir då ibland. Kalle skrev det. Salar, du missar medvetet skillnaden mellan att dopa sig medvetet för att öka kroppens olika förmågor och när det som i det här fallet är bevisat av väldigt många forskare att det inte är det som Johaug har gjort. Väldigt många forskare. Då svarade Kalle, hoppa in där. Bra ämne, Kalle, till vårt nästa avsnitt nästa vecka. Kan du skicka en länk på forskarbevisen? Och då svarade han, Hört talas om Google? Frågetecken till mig. Varpå jag googlade intensivt och skrev tillbaka: hittar inget på Google. Skicka gärna om du har något. Vi tänkte spinna vidare på det här i nästa vecka. Och den här typen av fakta skulle ge en helt ny vinkel. Kalle. Jag har inget sparat tyvärr.
Det fanns inget mycket fakta där inte.
Men det finns många äldre analyser gjorda av utländska forskare som ifrågasätter avstängningen och misstanken.
Men var det inte enormt många forskarrapporter också? Enormt många måste vara åtminstone mer. Det måste vara åtminstone mer än några. Och några är ju två plus minst en till.
Nej, men så här fortsätter. Det är polariserat som tusan. Och intressant att höra reaktionerna också från er kring detta.
Men jag tänker så här, jag håller med om att visst, den här frågan har ju uppenbarligen utretts och hon har fått sitt straff utifrån de regler som finns. Men jag tycker att det är extremt märkligt hur man kunde missa den här skylten som var på den här förpackningen där det stod doping klart och tydligt, om det är korrekt förpackning jag nu har sett florera bilder på. Och jag menar, det är ju det som är knäckfrågan, om det var medvetet eller inte medvetet. Och det är klart att alla som åker fast för doping har väl en ursäkt. Jag tror att det är väldigt få som bara kastar in handduken och säger jajamän, jag dopade mig.
Vi ska återkomma till det här med ursäkten, men ett instick bara då, det är ju att anledningen till att Johaug bara, får man säga, sammanhanget fick 18 månader istället för de 48 som är maxstraffet, alltså 4 år. Det är ju att dopningsorganisationerna helt enkelt godtog ursäkten, alltså anledningen, förklaringen, att hon utav en väldigt välrenommerad läkare, norsk landslagsläkare som är väldigt antidopningsutbildad, fick den här krämen då, och att det var på det sättet hon fick i sig ämnet. De har godtagit det, och därför så blir det ett förkortat straff jämfört med maxstraffet. Men grejen är, man kan inte veta att den storyn stämmer.
Nej.
För bara för att hon hade en liten dos i kroppen, så kan den dosen antingen ha kommit in väldigt nyligen, en liten dos, eller tidigare, en mycket högre dos. Och det konstiga var att hon testades inte på flera månader före det här. Så att man vet inte det, men man har i alla fall gått på den här linjen, och det är därför hon fick 18 månader.
Det bredaste perspektivet är att det går inte att ge livstidsavstängning. Det är inte en möjlig, det är inte en möjlig dom. Det får du ju inte.
Av civilrättsliga skäl.
Civilrättsliga skäl får du inte det, så det är ju inte aktuellt. Vilket innebär att frågan är ju egentligen avgjord där. Det finns ju inte det idag. Sen kan man säga så här, okej, det finns inte idag, men vi vill ändå argumentera för att införa det. Och då har jag en annan uppfattning än Miro, därför att jag anser inte att det per automatik ska vara så att alla dopingärenden behandlas på precis samma sätt.
Alla steroidärenden, får man säga.
Alla steroidärenden, precis, behandlas på precis samma sätt. Jag menar att det finns ändå olika grader utav vad det är som har hänt. Och i någon mening, någonstans, så är det korrekt att det finns möjligheten att ge en lindrigare dom än att det ska vara svart eller vitt. Livstidsavstängning eller frikänd. Så då menar jag att då behöver du ha ett djup i påföljdsarbetet. Så jag tycker inte samma som Miro från början i den här frågan.
För det jag ska säga bara om det som jag har varit tydlig med också i de här frågorna, det är ju att det finns ju redan en jättestor skala beroende på vilka preparat det är. Så det vi pratar om nu, det är ju anabola steroider. Sen finns det ju jättemånga preparat med olika typer av straff. Det finns ju astmamediciner och värktabletter och allt möjligt. Och där tycker jag att man klumpar ihop för mycket. Och det vet jag att Miro tycker också. Det vill säga, dopad, fuskare, alltså Niklas Bäckström-grejen, och många med honom, blir samma sak som steroider. För steroider är så himla allvarligt.
Mm. Och det var ju det som Therese fick i sig.
Och det är ju väldigt svårt att säga, för man kan aldrig veta när, var och hur folk fick i sig det här preparatet. Hon säger att det är via den här salva, men ingen kan veta det. Det går inte att slå fast. Det finns tvärt emot vad han finländaren skrev till mig. Det går inte att slå fast det, att hennes story stämmer. Och då tänkte jag passa på, 10 förklaringar, vi kan kalla det bortförklaringar, genom åren i dopningshistorien.
Sporthuset listar.
Vi börjar med den som kanske ändå skulle kunna vara någonting som kan stämma. Alla dessa blev alltså dömda. På 10:e plats, tjeckiske tennisspelaren Peter Korda. Jag har ätit mycket kalvstek och kalvarna var steroidbehandlade. En av många som försökte på förklaringen kontaminerat eller preparerat kött. 9:a, skidskytten Evi Sachenbacher-Stele. Jag har ätit förorenade kinesiska energikakor. 8:a, amerikanska sprintern Justin Gatlin. Min massör masserade mig med en kräm just, som innehöll testosteron. Sjua, Ross Rebagliati, Kanada, snowboard. Jag hade marijuana i blodet under OS. Det berodde på passiv rökning. Sexa, Johan Mühlegg, den spansk-tyske skidåkaren efter dopningsskandalen i Salt Lake City 2002. De höga blodvärdena beror på en specialdiet. Först åt jag bara proteiner i 3 dagar, sen åt jag bara kolhydrater. Det har inverkat på mina blodvärden. Dessutom har jag problem med magen. Kvällen innan hade jag diarré, det var därför det blev så här. Femma, holländska cyklisten Adri van der Poel förklarade sitt positiva dopningsprov med att hans svärfar hade tävlingsduvor. Dessa duvor behandlades med stryknin, det ämne som van der Poel åkte fast för. Holländarens förklaring var att hans svärfar hade bjudit van der Poel på duvpaj och så hade han fått i sig ämnet. Fyra, amerikanska sprinten Dennis Mitchell. Jag hade sex och drack öl hela natten. Det höjde mina testosteronnivåer rejält. Trea, den tyske långdistanslöparen Dieter Baumann. Någon hade preparerat min tandkräm med steroider. Tvåa, den amerikanska 400-meterslöparen LeSean Merritt. Jag tog inte alls med lite prestationshöjande syfte utan för att förlänga min penis. Etta, olympiske mästaren i cykel 2004, Tyler Hamilton, ertappades med bloddopning. Man hittade helt enkelt någon annans blod i Hamiltons kropp. Förklaringen, Hamilton levererade den att han troligen fått i sig blodet genom att han haft en tvilling i mammas mage som aldrig utvecklats. Resterna utav denna, ska vi kalla det spöktvilling, skulle alltså vara anledningen till det främmande blodet i Hamiltons kropp.
Alltså, min fråga är, kollar de upp så att det ens finns en teoretisk möjlighet att det här skulle kunna vara sant innan de kavlar ut det här som sin förklaring?
Ja, det är juridiska mickelmack eller det där säkert. Men alltså grejen är ju att alla de här är fällda. Mm. Så att i grund och botten finns ju ett strikt ansvar för atleten. Mm. Det är ju liksom så, det är ju regelverkets grundförutsättning. Så det är ju inte så att jag sitter här och hävdar att Therese Joab skulle ha frikänts.
Nej.
Alls icke på något sätt. Men jag säger att jag tycker inte att av eller på är korrekt i påföljdsperspektivet. Utan är det 4 år som är maxavstängning så kan det finnas skäl att ge ett lindrigare straff för att alla ärenden är inte lika.
Men frågan är då om man kanske borde höja lägsta straffet så att man kommer undan det här som jag är inne på, att det är värt risken att dopa sig på något sätt. Att hade man haft ett lägsta straff som kanske var 4 år till exempel, ja, men det kanske ändå hade skalat bort några som tänkt tanken att dopa sig om det var ännu mer kännbart. Tittar vi på Therese Johaug nu då, som blev avstängd 18 månader, det är ändå en så pass kort tid inom situationstecken så att hon har möjlighet att komma tillbaka, och faktum är att hon kommer tillbaka starkare än hon var innan. Jag menar, hon har vunnit samtliga distanslopp som hon ställt upp i den här vintern under världskuppen, och nu också vann hon ju i VM då.
När vi pratar om Therese Johaugs straff, alltså rent så tycker jag att det var väldigt kort avstängningsperiod. Ja. Om jag liksom ska få, utan att vara inläst i varenda kasdom, så tycker jag det låter spontant sett kort. Jag håller fullständigt med Camilla också att det överhuvudtaget kan missuppfattas den här. Det är ju rätt tydligt att det är doping i det här preparatet. Sen är det ju besynnerligt att det ska bli sådana brösttoner. Och liknelse, jag vet inte, jag känner ju Miro hyfsat väl och haft förmånen att sitta och surra med honom några gånger över en god bit mat och sådär. Och jag har väl aldrig kunnat säga att jag tycker att han är särskilt lik en flodhäst.
Sporthuset 181.
Hörrni, jag vi vill köra ett klipp för er här. Det är alltså i NHL så har ju det sista datumet gått för spelare att byta klubb. De tradas ju mellan klubbarna. Spelarna har ingenting att säga till om här, utan det är ju klubbarna som bestämmer det här. Det plötsligt blir du bara flyttad på. Mats Zuccarello, norrmannen i New York Rangers, får efter 10 år i Rangers lämna klubben. Och det kommenterade Henrik Lundqvist, den svenska stjärnmålvakten i Rangers, på det här sättet. Lyssna.
Henrik, we saw your tweet, your Instagram about Mats after spending nearly a decade with him, now that he is officially on Dallas. Just a word on what he's meant to you on and off the ice, and what he's meant to this team.
It's tough. Good friend. Sorry. I can't do it.
Han kunde inte svara. Han fick ju rösten stockar så han får tårar i ögonen när han ska prata om sin kompis som alltså är tradad. Och det här är ju en vardag i Nordamerika. Alla kan ju spelreglerna och spelarna är ju handelsvaror och ingenting annat. Men här visade sig, tycker jag, på ett sätt som jag reflekterar. Jag tittar på det här klippet flera gånger. Marie Lehmann var det som lade ut på sitt Twitterkonto från början. Vad jag såg första gången. Jag tittar flera gånger och jag blev förbaskat berörd av det, alltså, därför att jag glömmer bort när jag följer Nordamerika och NHL och glamour och alltihopa det här, det är så mycket och det är så bra spelare och så bra hockey och det är så, men herregud, det är ju människor också fast de tjänar enormt mycket pengar, så jag reagerar faktiskt ganska tydligt när jag såg det. Jag vet, du har ju varit där, Camilla, din gube har ju lirat där.
ja, men precis,
han blev väl aldrig tradad i och för sig, men liksom själva systemet och hela grejen, bara, jag vet inte, jag kanske är, ja, jag blir lite blödig här.
Nej, men jag tycker Henke Lundqvists reaktion här visar väldigt tydligt den andra sidan av myntet, att jag menar, de byts som hockeykort ibland, de här vissa spelare, men att det faktiskt är personer som det handlar om. Det är ju inte bara spelare, och de här personerna har ju i många fall också familjer som får haka med på det här, och det är klart att efter 10 år då kanske i en stad, att helt plötsligt bara rycka upp och flyttas till ett annat ställe och ta med i din familj och barn och så vidare. Det är ju en enorm grej. Jag vet, min första säsong med podden Vägen till toppen så intervjuade jag faktiskt Anton Strålman som nu är ju i Tampa. Och han har ju verkligen fått uppleva det här. Han berättade bland annat om en incident där han först tradades till Calgary och sen helt plötsligt blev bortbytt till Columbus innan säsongen ens hade dragit igång. Och då knappt 2 veckor innan hade hans andra barn fötts och hans sambo Johanna fick inte visum för att följa med till USA. För den här som bestämde att hon inte fick följa med tyckte inte att de hade tillräckligt starka band till varandra trots då 2 barn. Vet ni vad det slutade med? De gifte sig. Han kom tillbaka med Columbus på en borta resa till Calgary och då passade de på att gifta sig så att Johanna och barnen fick resa med då efter någon månad ensamma i en främmande stad.
Men är det en oro också när ni chitchattar då familjerna då? Finns det en oro? När man är en sån här trading deadline, undrar man inte, jag ligger nog i riskzonen här så det kan smälla till alltså.
Ja, men det är klart att det måste bli det. Dels, för spelarna har ju två aspekter. Dels det sportsliga, blir det bättre eller sämre för dem sportsligt att byta klubb, men sen är det ju också hela familjen. Har du då barn som kanske till exempel har börjat i skola, de kanske har skaffat massa vänner, då är det inte så jättelätt att bara slita upp dem och ta med sig dem till ett helt ny stad och förklara för sina barn varför de inte längre får leka med sina kompisar och varför de nu helt plötsligt inom loppet av någon vecka ska flytta till ett annat ställe. Tobias hade ju i slutet av sin karriär non-trade-klausul. Så att vi satt ju liksom säkert och behövde inte känna den oron. Men han valde ju dock att lyfta den när i samband med expansionsdraften, när Vegas skulle få välja spelare från alla olika lag, så att Winnipeg då skulle kunna skydda någon annan spelare än honom. Annars hade han ju per automatik varit skyddad. Och även om vi kände oss trygga...
Så han hade kunnat hamna i Vegas där då?
Ja, då hade det ju kunnat hända saker, men vi kände oss trygga att det inte skulle bli så. Men jag vet att jag då faktiskt fick ett sms en dag bara helt plötsligt. Ska ni flytta till Vegas? Frågetecken. Okänt nummer. Jag bara, vänta nu. Vad händer liksom? För då började ju gå en hel del rykten och då började man ju fundera och fråga Tobias, är vi på väg någonstans? Men så var ju inte fallet och han fick ju avsluta sin NHL-karriär då i Jets.
Just det. Vi vet ju alla de här villkoren, det är inte det. Men ändå, det kan vara bra att tänka på det ibland. Att världens bästa hockeyliga, vilket NHL är, den är liksom ändå... Det är ägare, det är spelarfack och det är som du säger, det är spelarkort som man bara tradar och flyttar, och det här med lönetaket och hur man planerar och bygger ett nytt lag och bara skickar iväg spelare. Det är en vardag som ändå det finns en baksida också i världens bästa liga.
Öppet hus i sporthuset.
Hör av er. Tack till er alla som gör det. Vi pratar om introt, men det kan vara precis vad som helst får ni höra av er om. Bara en god ton, men det är nästan alltid till oss. Det var möjligen då det här Therese Johaug-grejerna då, från några stycken. Men Sporthuset podcast, hemsida, kontaktformulär. Sporthuset podcast på Instagram, Sporthuset på Twitter. Där finns vi.
Och Bosse Lundberg har hört av sig. Ni har tidigare diskuterat olika sätt att få mindre dödtid i fotbollsmatcher. Jag anser, skriver Bosse, att även hockeyn behöver se över hur man kan göra den mer publikfriande. Jag tittar på ett otal matcher i mitt liv och kan konstatera att ytterst två av dessa håller jämn kvalitet alla 60 minuter. Ofta uppstår en svacka någonstans i mitten och man väntar bara på att det ska hända något. Mitt förslag är därför att man kortar ner matcherna till 3x15 minuter. Bosse Lundberg tycker detta. Rimligtvis skulle intensiteten då öka. Vore kul att höra hur ni ser på det.
De som ska göra det här, som planerar att göra exakt den här förändringen, det är innebandyn ju på internationella sidan. Där ligger det just nu ute på remiss att de ska ändra från 3x20 till 3x15 för att rappa på evenemanget, komprimera det hela och göra en mera kompakt produkt. Men även där i den unga innebandyn som du har varit en del av, Lasse, tidigare, så är det, det är för stort ingrepp i sporten. Jag pratar med Patrik Åhman då, gamla landslagsmålvakten. Det är för stort ingrepp i sporten. Jo. Det kommer redan i en ung idrott. Det här går absolut inte att ändra.
Nej, det var ju Sveriges synpunkt då. Det är så svenska, de starka nationerna Sverige och Finland. Ja, men där säger man ju omedelbart nej till det här. Jag tycker att det är pikt att testa. Jag köper att testa detta. Därför att jag tycker inte man ska säga nej till att genomföra den här typen av olika. Man kan spela Champions Hockey League till exempel. 3x15 bara för att testa vad det får för effekt i matcherna. Därför att det finns många intressanta synpunkter och åsikter på. Vad säger spelare? Vad säger ledare? De som håller på att lira det här. Alltså, har några idéer över hur det skulle kunna bli mer speed i matcherna, för det är det han eftersträvar. För jag håller med, ofta blir det ju dödtider i matcher liksom. Det blir det ju även i slutspelserie. Man säger att grundserien är bara en transportsträcka, men även i slutspel, men en matchserie över 7 matcher, så är det ju inte så att du spelar 7, om det nu går så långt, att du spelar 21 perioder som är lika intensiva i allihopa, såklart. Att det inte är så det är spännande att testa, tycker jag.
Men min fråga är då, skulle man även korta ner pauserna? För annars skulle man ju i teorin ha
längre pauser än spel.
Det känns ju lite omvänt om inte annat. Då tänker jag att då skulle man ju behöva speeda upp allting.
Ja, det är så otroligt långa pauser.
Är det inte uppe i 20 minuter nu i SHL?
Ja, på lördagar tror jag det är det.
Just lördagar?
Ja, fast bara eftermiddagen tror jag.
Lördag efter 18.
Nej, jag kan inte det där. Men man kan, du vet ju hur det är, man sitter som programledare i de här, och så kommer bara fortsätt. Fortsätt, får man en röst som säger till en i lurarna, va? Så vi bara snackar på.
Prata på, säger de.
Prata på.
Det är, det är ett väldigt konstigt kommando när man är, när ens enda jobb är att prata. De säger så här, prata på.
Vad ska man annars göra sig?
Ja, exakt.
Ja, men jag tänker att ändå lösningen på det här problemet hade kanske varit att ta i. Men att man skulle snabba upp alla avbrott istället för att korta ner matcherna. För jag menar, om vi gör avbrotten kortare, så tänker man också kanske att vi håller pulsen uppe och att spelet liksom håller ett bättre tempo. Och det blir som sagt mindre dödtid för de som tittar.
Apropå ishockey, från Kristoffer Andersson kom den här passningen. Han hade varit på ett derby då mellan rivalerna Kalmar HC och Nybro Vikings i ett fullsatt Iffehallen. Har du varit där? Iffehallen?
Nej.
Klubbarna spelar i samma serie för första gången på många, många år. Och när jag var liten så var det otroligt stort när det vankades hockeyderby. Känslan kommer tillbaka på nytt nu när den här typen av matcher. Det slog mig att det måste finnas en massa liknande derby. Rivalmatcher mellan klubbar i lägre serier runt om i Sverige. Och där kan väl vara en bra grej för er att höra av er om där ute. Vad finns det för rivalmatcher? Ta fotboll, ta hockey. Det kan vara handboll, innebandy. På lite lägre nivå som är så stenhårda rivalmöten. Du har ju på ganska hög nivå, Camilla, för matcher som betyder väldigt mycket i ditt område.
Ja, men jag är ju uppvuxen med, ja, man får väl nästan säga, ett av Sveriges hetaste derbyn, Löven-Skellefteå. Och jag kommer ihåg när de möttes i Hockeyallsvenskan då. Jag var väl någonstans i tonåren och stod på ståplats och hejade ju såklart på Löven. Nu försöker man ju bygga upp derbystämningen mellan Modo och Löven, men det är ändå inte riktigt samma sak.
Nej.
Det går
och inte
liksom
Skellefteå och Luleå heller. Så nej. Det är Skellefteå och Luleå. Nej. Det är inte som Björklöven Skellefteå, eller?
Nej, det var ju liksom någonting annat liksom. Men nu ser det ju väldigt mörkt ut för att Löven ska kunna avancera till SHL, i alla fall den här säsongen. De får ju kämpa med näbbar och klor för att ens ta sig till slutspelsserien, vilket jag ju hoppas på, för det vore ändå roligt att få ha både dem och Modo i en slutspelsserie.
Alltså på sent 80-tal, möjligtvis något år in på 90-talet, så var ju det var några fruktansvärda derbymatcher. i Vasalundshallen i Solna, mellan IBK Solna som jag tillhörde, innebandyklubben där, och Solna IBF.
Ja, du ser.
Ja, det var Solna derby, och de hade, och vi var ju superseriösa, alltså superseriösa med tränare, noggrant och regler och administration och alltihopa där för att bygga en klubb. Medan de som sitt klubbmärke hade en ölsejdel. Ni vet sånt där som man ser serveras på Oktoberfest i München, liksom de bär in med skum som ramlar. Så det hade, och det, vi tyckte så illa om varann, och vi tränade efter varann två gånger i veckan, tisdag och torsdag tror jag. Och då innebar det att det ena laget fick inte lämna omklädningsrummet, för vi hade ju bråkat tillsammans med tränaren. Fick inte lämna omklädningsrummet förrän det andra hade gått av, och detta skulle ske exakt. Det fanns liksom sån här, vad säger man, en sån här zon, en demilitariserad zon. Så en trappa ner kunde ena laget gå, det andra gick andra trappan upp liksom, och rensade så att det var helt tomt när det andra, och man hade fem minuter på sig eller vad, jag kommer inte exakt ihåg. Fruktansvärda derbymatcher, och vi vann ju oftast med 6-4 öppen kasse.
Just 6-4.
Men det var hatmatcher det, och man får till, om man får tillstå att uttrycket hat i idrott ska höra hemma någonstans, så var det där.
Men vore det inte kul om vi fick in inspel om det här till vårt nästa avsnitt? Verkligen. Alltså vad har ni för matcher där ute? Kanske som vi inte har tänkt på. Vi kan ta alla sporter. Fotboll, hockey, innebandy, handboll, basket.
En bild på den där tröjan med ölsejden på som klubbmärke skulle jag vilja ha faktiskt.
Kan det bli omslagsbilden till dagens avsnitt?
Och Tommy, du som älskar lister, vill vi inte ha en lista? Vilket är då det hetaste? Jag säger ju Löven Skellefteå, men vad säger alla där ute? Vilket är det hetaste? Lista.
Olyckspåsen i sporthuset.
Här är olyckspåsen. Men var är kärlekspåsen?
Om du ska... Den är här bakom någonstans.
Den ligger med, okej. Okay. Ja. För det förra veckan så var det olyckspåsen i trafik, och då blev resultatet av lotten Salt Lake City. Och det är ju de olympiska vinterspelen 2002, och uppdraget att hantera detta elände. Det gick till dig, Tommy.
Du ser lite skärrad ut, Lasse.
Ja, det här gillar jag inte. Ja. Det här var tråkiga grejer.
2002, OS i Salt Lake City. Jag tänkte ta det ur ett personligt perspektiv, så som jag upplevde det. Det var ju mitt andra vinter-OS på plats för radiosporten. Och den här historien då ur det som jag fick vara med om där i Utah. Först en liten tillbakablick. 4 år tidigare hade jag första gången bevakat OS på plats i Nagano. Första olympiska hockeyturneringen med alla NHL-spelare på plats efter att IOK och NHL kommit överens. En drömturnering. Svenskt glamourlag. Peter Forsberg, Mats Sundin, Niklas Lidström med flera. Det slutade i moll. Sverige förlorade kvartsfinalen mot Finland. Jag gjorde intervjuerna efteråt. Du, Lasse, kommenterade matchen. Bedrövade spelare som redan då började prata om OS om 4 år. Och 4 år senare hade Sverige ett lika stjärnspäckat lag, får man säga, även om just Peter Forsberg på grund av sjukdoms- och skadebekymmer inte kunde vara med. Och när vi åkte dit, vårt radiosportgäng på hockeysidan, Lasse, Lars-Gunnar Jansson och jag, förväntningarna uppumpade. Tre Kronor såg oerhört starkt ut. Offensivt med 2 av de 5 bästa spelarna i NHLs poängliga, Marcus Näslund och Mats Sundin. Dessutom ligans då bäste back Niklas Lidström. Tre Kronor också med ett tydligt spelsätt, Big Ice Hockey, eller Torpedhockey, som blivit en succé för tränarduon Harden Nilsson och Mats Valtin i elitserien, där Djurgården vunnit 2 raka guld med spelupplägget. Och den svenska lagledningen trodde hårt på upplägget, att utnyttja den stora spelytan, för det var så att turneringen spelades på stor rink, trots att det var i USA, så var det internationella mått. Och den ytan som svenska spelare är mer skolade i än nordamerikanska. Det handlar om att hålla pucken inom laget, aldrig dumpa eller jaga, kontrollera spelet. Och som man gjorde det. Premiären mot Kanada. Ja, det kan vara en av de bästa matcher jag har sett Tre Kronor göra. Att få vara med och kommentera den där matchen. Titta.
Ja, du får sån här Gunde Svanpäls.
Ja visst,
ståpäls.
När jag tänker på den här Kanada-matchen. Att få vara med och kommentera den här matchen. Det största jag har upplevt hittills, får man säga. Det svenska laget körde över det kanadensiska. Och vilka spelade Kanada? Där spelade Mario Lemieux, Steve Yzerman, Joe Sakic, Paul Kariya, Eric Lindros, Rob Blake med flera. Takes that pass. Cuts into the shot. Scores! Matt Sundin gets a second. Coming in on goal. Zetterberg. Shot. Score! Sweden in again. Cuts in front. Score! And Sweden is continuing the route on Canada. Unbelievably. Sweden with the puck. In control again.
They defeat Canada 5-2. How about that?
I was probably just like everyone else in Canada. We were all surprised.
Vi är alla överraskade. Världens största genom tiderna Wayne Gretzky där. Executive Director för Team Canada med orden efter Sveriges överkörning av Canada 5-2 i premiären. Den svenska kaptenen Mats Sundin ägde isen fullständigt. Det gjorde han också även i fortsättningen av gruppspelet som var bländande för Sverige. Uddamålsseger mot Tjeckien, 7-1 mot Tyskland. Gruppseger Sverige. Våra resonemang på hotellrum, mediebussar, kommentatorspositioner där i Salt Lake City, det var enkelt. Sverige skulle köra över Vitryssland på ungefär samma sätt som man gjort med Tyskland. Och sen väntade en drömsemi fredag kväll mot Kanada. Vitryssland hade i gruppspelets två avslutande matcher förlorat 8-1 mot både Finland och USA. Så tipsen på någonting liknande för Tre Kronor, det var ju rimligt.
Ja, Sverige Vitryssland kan vi räkna det. För om inte Sverige vinner den är det största fiaskot i svensk ishockeys historia. Det kan vi nästan inte slå fast.
Ja, men så blir det inte.
Nej, tack. Vi glömmer det. Sveriges vinstchans är 100% och därmed är det säkerställt.
Den 20 februari 2002 är vi framme vid. Nästan på dagen 17 år sedan när vi spelar in det här. Och jag hade fått den hedrande uppgiften att vara huvudkommentator på Tre Kronors OS-semifinal två dagar senare. Med största säkerhet mot Kanada. Och var därför inte allt för nedslagen när jag skulle missa Tre Kronors fjärde match i turneringen. Expeditionsaffären som det skulle bli i kvartsfinalen mot Vitryssland. Åkte därför på morgonen nynnandes i hyrbilen. Fint väder där. På väg upp mot Ice Peaks Arena i Provo. 10 mil från centrala Salt Lake City för att kommentera kvartsfinalen mellan Ryssland och Tjeckien som skulle starta direkt efter Sverige-matchen. Jag hade inget internet eller några rapporter gick i Sverige-matchen. Det var ju ganska säkert hur det skulle gå ändå, så jag tänkte inte så mycket på det. Den började på en i hockeysammanhang ovanliga tiden 11.00 lokal tid. Och min match skulle starta klockan 14. När jag kom till arenan tog min sedvanliga donut. Så var det faktiskt. Alltså, då var jag bara 27 år så jag kunde äta hur mycket socker och onyttigheter som helst utan att påverkas. Lommade upp till kommentatorspositionen för att testa min utrustning och ropade upp mig till studion. Då fick jag för första gången i lurarna höra en rapport från matchen. Det var spel i den tredje perioden.
Så kommer Vitryssland in kontring i 2-1 situation. Kalyshny har med sig Tsiplakov. Kommer in från vänster, spelar en fast instängd och skjuter i stolpen. Min gode gud, vad är det som händer? Vitryssland kommer in numerärt underläge och kontrar i stolpen på Sverige. Ja, det är så otroligt. Det är ofattbart det som sker i Salt Lake City. Sverige är på att få 2-4 mål på sig numerärt överläge.
Och
nu är det ingen lek längre. Nu är det totalt allvar det som pågår här i Salt Lake City. Sverige är på väg ut ur hockeyturneringen. Det är ofattbart och obegripligt. Och bedrövligt.
Ja, förstår ni läget? Det är den första rapporten jag får. Och det står alltså 2-3, håller på att bli 2-4 i tredje perioden. Jag borde kanske fryst till is, men jag tänkte med det här laget, med alla megastars, trots Lasses tonläge, det löser sig. Och bara några minuter senare så kom det som kändes som en bekräftelse. Det kommer att lösa sig.
Tjurik hakar av Sundin med ingen utvisning och Vitryssland försöker bygga upp ett spel. Panko tappar mot Sundin som kommer fri. Här är Sundin fria, skjuter mål! Mats Sundin gör 3-3! Tack och lov! Tack och lov! Mats Sundin gör 3-3 och håller Tre Kronor kvar i hockeyturneringen efter 7.54. Nu var det Vitryssland som slarvade. Tack och lov! Det är 3-3.
Tack. Oh, och lov, Mats Sundin som varit så bra i turneringen. Vilken lättnad. Nu löser sig det här. Nu kommer snart 4-3 och 5-3. Så kändes det verkligen. Det är ändå mer än halva avslutningsperioden kvar. Men kanske var problemet också att spelarna tänkte likadant. Minuterna gick, inget hände. Och med 5 minuter kvar så åker Mikael Renberg ut för hög klubba. Och då kände jag, då började paniken i sammanhanget komma då. Adrenalinet susade till där. Sverige klarade det numerära underläget. Observera då att när jag sitter där så ser jag inte några bilder utan bara Lasse och Elges referat. Medan jag tittar ut över den tomma isen i Ice Peaks Arena där Tjeckien ska möta Ryssland i en match som verkligen känns allt mer perifer. Mindre än 3 minuter kvar av matchen i E-Center i Salt Lake City, 10 mil från mig.
För Vitryssland Antonenko kan han skjuta och dra. Han är duktig på det.
Oj,
men håller pucken på bästa Micke Nylander-vis. Men vinner ingen yta utan tappar snarare yta. Jagar av 4 svenskar. Så spelar han koppa till sist vägen blå. Han går över röd för Vitryssland skjuter från mittzon. Och Solo tappar pucken! Solo tappar pucken! Solo tappar pucken in i mål! Tommy Solo tappar pucken från mittzon in i mål! Och det är 4-3 för Vitryssland! Det är 4-3 för Vitryssland efter 17.36! Katastrofen är ett faktum. Det är 4-3 för Vitryssland efter 17.36. Det är fullständigt otroligt. Ett skott från mittzon tappas in av Tommy Salo. Tommy Salo tappar in pucken. Det är fullständigt osannolikt. Och Sverige är ute ur turneringen med bara 2:24 kvar att spela. Vi är på väg mot det största svenska idrottsfiaskot sedan Japan 1936. Katastrofuselt! 3-4 efter 17:36.
Där och då satte Lasse ord på exakt mina känslor när jag apatiskt sjönk ihop över kommentatorsbordet. 2 veckors laddning, hårt jobb var över. Det här kommer Sverige inte resa sig ifrån. Hoppet var ute även om det var några minuter kvar. Vi kan lika gärna åka hem till Sverige nu direkt. Känslorna, ilska, besvikelse, frustration. Ja, faktiskt chockliknande känslor.
15 sekunder kvar att spela. Det är sista sekunderna i matchen. Mats Sundin har pucken i den vänstra tekniken i egen zon. Spelar Marcus Näslund i mittzon. Han kommer skjuta från mittzon. Metzin räddar. Det är bara 7 sekunder kvar. Metzin som pucken ut i zonen. Och det största svenska idrottsfiaskot sedan Japan 1936 är faktum. Detta är en skam för svensk ishockey. Sverige förlorar mot Vitryssland med 4-3. Och det är en fruktansvärd upplevelse att som svensk idrottskommentator få uppleva ett sånt totalt svenskt idrottsfiasko som fallet är i Salt Lake City. Det är fruktansvärt. Vitrysslands glädje är total. Vitryssland vinner alltså över Sverige med 4-3. Och det som inte kunde hända, det har hänt. Det är fullständigt ofattbart att detta svenska ishockeylandslag totalt har havererat. Totalt har havererat och svarat för det största svenska totalfiaskot vi upplevt i svensk idrottshistoria sedan 1936. Det är en skam för svensk ishockey.
Där alltså slutsignalen. Vanligtvis hade studion ropat på mig ganska omgående efter avslutad Sverigematch där jag satt, men det var helt tyst. Helt tyst i 10 minuter. Inga internkommandon, bara tystnad. Jag gick på toaletten. Jag tror jag grät lite faktiskt. Och sen upp igen och då fick jag ordet ganska omgående. Tommy, trots detta, kan du säga något inför Tjeckien-Ryssland? Och jag sa ju då, hej hej, här är Provo. Efter den här hemska upplevelsen ska jag nu försöka oss på utmaningen att fokusera på Sergej Fjodorovs Ryssland mot Jaromir Jagrs Tjeckien. Så mitt i den svenska ishockeyhistoriens svartaste stund så var jag tvungen att samla mig. Jag är här för att göra ett jobb, mitt yrkeslivs svåraste jobb.
Ja, det är ju inte roligt att höra, måste man säga. Men det är lite lustigt, måste man ändå säga. Lasses kommentar, det gick alltså från att vara 100% vinstchans till katastrofuselt. Vad hände, undrar man ju. Och framförallt kanske, Lasse, vad tänkte du när du tog av dig de där lurarna efter sändning och andades ut?
Ja, hur mådde du, Lasse, efter det där?
Nej, alltså jag var helt lugn.
Mm, det var det,
jag hade ju briserat några gånger i sändningen. Det är fortfarande plågsamt att höra det här faktiskt.
Terapin då lite, kände jag när jag gick igenom det. Ja, för mig var det lite terapi.
Men det, alltså Elge, kommer jag ihåg, vi gick och åt efter. Det fanns ett hamburgerställe ganska nära det där iscenter. Vi gick åt efteråt och Elge var helt uppriven då. Jag var helt lugn. Mm. Jag tyckte inte att det där... Det var
liksom, det bearbetat det?
Ja, någon, men han var helt uppriven. Så jag kommer ihåg, jag ringde hem till mina föräldrar. Och nu blir det ungefär som att det här handlar om mig mer än Salt Lake City det här. Men alltså det, jag kommer ihåg att min mamma var oerhört upprörd på mig. Oerhört upprörd på mig när hon svarade. Och var riktigt förbaskad över att jag hade suttit och skämt ut mig, tyckte hon, i svensk radio. Och betett mig på det där viset och gapade och skrikit. Och hon var oerhört irriterad. Och jag minns att mitt i samtalet så rasslade det till. För då tog pappa över luren istället. Och han sa det. Skit i henne, grabben. Du gjorde det där förbannat bra, sa han. Så han tyckte ju att jag hade varit alltså så. Och det där var ju, det blev ju rätt mycket liv om det där referatet. Och det här var ju ändå 17 år sedan. Hade det varit idag så hade det nog blivit väsentligt värre än vad det blev. Men,
tror det, ja. Ja, men för det som hände, upp att sticka in det. Att, eftersom jag också var med om det där verkligen. Det var ju så att det var ju inte så mycket snack om referatet först. Men sen kom efterdyningarna och då var det så här, dagen efter så hade ju Expressen, och nu pratar vi alltså ett halvår efter 9-11 med de fruktansvärda terrorattackerna, då hade Expressen en löpsedel som stod så här: skyldiga, de svek sitt land, med passbilder på alla spelare. Mm. Och det var oroväckande likt alla passbilder på Al-Qaida-medlemmarna. Det kändes liksom skyldiga, de svek sitt land. Det gjorde att Aktuellt och Rapport på kvällen, dagen efter på torsdag, i sina nyhetssändningar toppade med om svensk media hade gått för långt i kritiken mot de svenska. Och då började ditt referat vevas igen. Och det hade gått 1,5 dygn från själva upplevelsen, som jag tror många kände att det var ju mitt i prick som man kände som du var, Lasse. Man var ju så uppriven. Och dessutom för många som inte lever med ishockeyn, så började då ordvalen såklart att ifrågasättas, att de var för hårda mot spelarna. Så kan man inte prata om andra människor. Och det bara smällde in mejl i din inbox där. Du satt ju 2 dagar och bara svarade på mejl. Folk tyckte att här har det gått över gränsen. Så band man ihop det lite med Expressens rubrik och sådär, och så blev det liksom att det var för kraftig kritik, att det liksom saknar proportioner.
Det blev anmält till granskningsnämnden detta. Jag tror det var 3 anmälningar eller något sånt där. Det enda gången jag varit på granskningsnämndens bord. Nu blev jag frikänd i och för sig. Men eller religiös kanske på något sätt, jag vet inte. Men alltså om man det är ju väldigt upptrissat tonläge. Du förstår att lyssna på det här i 60 minuter.
Ja, men så var det ju fint.
Dessutom så finns det 2 saker som sägs här som inte är bra. Dels är det att använda ordet katastrof. Jag tycker katastrofutet är faktiskt bättre, för det är ju en omskrivning. Men katastrof ska man undvika i idrottssammanhang, punkt. Liksom. Så det tycker jag är den ena. Och den andra är att om jag skäms som svensk idrottskommentator och sitter och refererar, det tycker jag är helt ovidkommande.
Men det är lite för mycket fokus på sig själv.
Ja, verkligen. Ja. Så det var ju dåligt sagt. Däremot att det är det största svenska idrottsfiaskot sedan Japan 36. Jag tror att vi kan uppgradera det och säga att det här är det största svenska idrottsfiaskot genom tiderna.
Och det är starkt av dig, Camilla och alla andra. Det är starkt av dig att i stunden fånga upp det. Att det är det största sedan Japan 1936. Och när vi skriver historien i lugn och ro nu, så är vi fortfarande kvar där. Att det är det största fiaskot. Det här Japan 36, ska vi bara ta. Vad var det för någonting?
Sverige förlorade en OS-match i fotboll mot Japan 1936 i Berlin.
Ah, en Japan. Inte längre än till Torsten Johansson kom bollen i alla fall. Japaner, försvarande japaner, från sig vilt slående japaner och lika vilt angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig. Japaner som gör allt för deras egen och nippon. Och svenskar som kämpat redligen men som nu är slagna.
Kan konstatera att Lasse andades lite mindre under sitt referat kanske. Men jag vet ju att ni när ni kommenterar matcherna förbereder ju er oerhört mycket och också på flera olika scenarium. Men Lasse, hade du på något sätt förberett dig för en eventuell förlust i den här matchen?
Absolut inte.
Nej.
Det fanns ju överhuvudtaget inte.
100% finns chans.
Jag minns det där nyhetsinslaget som LG och jag gjorde. Jag tror att det gick på morgonen i Sverige. Matchen gick på kvällstid, svensk tid, och på torsdagen. Så vi pratade ju upp hur det skulle bli i semifinalen mot Kanada. Mm. Så det var ju en ren expeditionsaffär. Det var ingen diskussion. Det skulle vara mycket enkelt. 100% säkert. Och då kan man ju konstatera att jag uppenbarligen inte att lita på dem. För det var ju bevisligen inte. Men nej, det fanns ju inte. Och det är 2 gånger har det hänt mig under de åren jag håller på med detta. Och det är ännu över 30 år. Men det är också VM-semifinalen i Belo Horizonte 2014. Brasilien fotbolls-VM. Brasilien-Tyskland. 1-7. Så man stod 0-5 i paus. Det var precis alltså det omöjligt i begreppshistorien att få till att det överhuvudtaget kunde hända. Och så är det den här matchen då.
Ett par tillägg är att en annan som haft det tufft efteråt var ju Tommy Salo. Han var ju stor hjälte dessförinnan, hade vunnit OS-guld 94 och var väldigt, väldigt hade god renommé innan det här hände. Och han tyckte att han fick ta för mycket av smällen. För det var ju ändå ett haveri för Sverige offensivt framförallt. Att de inte lyckades ta sig igenom den vitryska muren.
Ja, taktiskt.
Ja visst, så de kom inte igenom vitryska muren. Det här spelet fullkomligt funkar inte alls, det här big ice hockey, utan rakt in i muren. Så skulle de börja dumpa ner puckar i kortsar, det hade de inte tränat på. Backarna fick reda på det, men inte forward. Så det var ju rörigt som tusan. Och så gör Salo den här blunden då. Men det var egentligen inte, det blev ju det som blev grejen. Men det var inte Salo som var den stora anledningen till det här, för utan det var ju de andra spelarna. Så det var ju faktiskt lite synd om Tommy Salo, måste jag säga.
Ja, så är det. Här är kärlekspåsen. Då ska jag dra.
Det måste ju bli Fjällström nästa vecka.
Det är kärleksbombarnas kärleksbombare. Ja. Och den här lappen blir det. Den är gul. Den är hjärtformad, va? Det är de nya det.
Ja, det kan vara ganska.
Och då håller vi upp den för dig, så får du läsa.
Oj, vänta nu. Nu måste jag ta på förstoringsglas där, höll jag på att säga. Mats Villander.
Åh, Mats Villander. Vilka minnen. Det var ju en av mitt första idrottsminne faktiskt, när han vann Franska öppna mästerskapen 82, var bara 17 år gammal. Och det var ju så otroligt, kommer du ihåg det här grejen? Det får jag, jag måste bara säga det redan nu. När han, det var väl i semifinalen va? När han vann. Men tyckte själv att matchbollen var feldömd. Trots att han hade vunnit. Och han räckte upp handen, jag tror det var så här, till domarna och sa, hallå där! Det här är fel.
Var det mot Vilas det?
Ja, i semen tror jag va. Mm. Den här bollen måste vi spela om. Snacka om sportsmanship.
Oj, det finns nog många som skulle kunna behöva ta efter det. Onekligen.
Jag vet inte om, det, om jag kommer ihåg rätt nu.
Villandör och så.
Ja. Paris där. Villandör. Jag tror att finalen gick ju samtidigt som Simon & Garfunkel skulle uppträda på Råsunda.
I någon reunion då eller? För de slutade ju slutet på 60-talet.
Ja, var det någon av dem då?
Jo, det kan vara reunion. Var det? De hade en reunion tour där i början på 80-talet.
Är det så? Ja, det kanske var. Och då var det, och konserten fick inte börja. Därför att Mats Strandbergs radioreferat låg ut över hela Råsunda stadion och dundrade ut. Så att det var sånt intresse.
Tennis vad sa väldigt stark. Paul Simon då?
Det vet jag inte. Men då, ja, det kanske Jens kan hitta någon klipp på. Men när de gick ut på scenen i alla fall. Men då låg ju det där. Och matchbollen kommer jag ihåg är att Strandberg säger och vill han slå bollen på baslinjen! Villande vi så var det, kommer jag ihåg. Och man hör jublet på Råsunda inför konserten då. Ja, Art, sen kunde de gå in och lira.
Och Art Garfunkel såg ut som ett frågetecken.
Ja, jag vet inte om det, men som jag minns det.
Ja. Tack Camilla, och mycket bra jobbat Livia Enström.
Ja, men hon sov sig igenom hela avsnittet. Det får man se som en riktig succé.
Sövande podcast det här, vet du. Sövande podcast.
Eller hur? Riktigt sömnpiller. Nej, tvärtom.
Vad är motsatsen till katastrofuselt?
Jag funderade precis på samma sak.
Livia sov igenom en hel podcast i svaret.
Det är definitionen. Motsatsen till katastrofuselt. Det är ju inte fantastiskt. Utan det är ju...
Vi får suga på den till nästa gång.
Ja. Vi kämpar. Tack så mycket för idag.
Mm, tack.
Trots avslutningen. Tack, tack.
Tack snälla. Så.
Hej, hej.
Hej då.
Hej, hej. I am just a poor boy and my story is seldom told. I've squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jests till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared, laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.